Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar om snackar. Det här är ett avsnitt nära 300 någonstans. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik.
Hej Emil.
Vi spelar in det här avsnittet den 3 april 21:15 för att sätta scenen lite. Vi har båda idag varit och sett en film som heter Ghostbusters Frozen Kingdom.
Ja, Empire.
Frozen Empire. Det är nog Frozen Empire, jo. Men det kan heta Frozen Kingdom.
Vad är skillnaden på ett kingdom och på ett empire?
Jag vet inte. Vad är skillnaden på en titel som det finns lika mycket kärlek i som om man bara hade satt en fyra istället bakom Ghostbusters?
Ja.
Men vi har sett den. Du såg den vid två snåret tror jag på eftermiddagen.
14:30.
Ja, jag gissar att det inte var så många i salongen.
Vi var inte 10 där, det var vi inte. Jag såg det med min dotter, det är påsklov. Det var faktiskt premiären tror jag, premiärvisningen här.
Ja, det måste ju vara. Ja. Frågan är om inte jag var på premiärvisning också. Jag såg den 17 och jag har inget minne av att det gick någon tidigare visning här.
Inga påsklovsvisningar i Göteborg alltså?
Det verkar inte som det. Största salongen på Biopalatset. Han i kassan varnade mig för att välja rad 4. Det är den största salongen. Sitt längre bak. Jag bara, I take the chance.
Jag kan hantera det här.
Ja, och som alltid så funkade rad 4 jättebra. Bakom mig satt en, jag vet inte om det var deras gemensamma barn, men det var en ung pojk, 7 år kanske. Men mamma. Och vad gissar det, pappa, men jag tolkade kanske lite som en liten ny bekantskap. Och han, så fort den där Mad Max-trailern gick igång till den där Furiosa, så sa han så här lite alfa-aktigt till sin sambo kanske, särbo, flickvän. Mamma till hans barn möjligtvis, sa han väldigt självsäkert till henne, Dune 2. Och sen insåg han att han hade fel. Och att det var Mad Max. Och hon sa efter den trailern så ursade hon sig och det verkar som att hon kände varför visar den här trailern när vi sitter här med småbarn.
Ja, den visades inte på visningen vi såg. Det var The Fall Guy och Twisters och Bad Boys, vad nu det kan vara. 5.
Oj, då fick vi helt olika undra. Fan, för jag tänkte här typ att undra om de har såna här tidsgränser för när vissa trailers visas. Du vet som att de i USA har Green och Red Band trailers. Vi hade Fall Guy, vi hade Fall Guy, Jönssonligan, Mad Max.
Ja, det var Gyllene Tider-filmen där också, var det när vi kom in i salongen. Då hade den rullade
den. Den slapp jag. Den fick jag när jag såg Den sista resan förra veckan.
Den såg jag också i helgen. Vad tyckte du om den?
Jag tyckte att, den skrev väl på Instagram, men jag tyckte att Lars Hammar var 5+.
Ja.
Och det är lite tråkigt att Filip och Fredrik väljer att komma så mycket vägen för sin egen dokumentär.
Jag hade väl kunnat önska att den lite mer handlade om Philips osunda inställning till hela det här projektet.
Ja, jag nämnde ju det där, och det kanske går i linje med att jag nämnde att det känns som en studie i Filip Hammars sociopati.
Ja, nej, men det handlade ju mer om att han drar sig inte för att skörda offer, bara han ska slippa uppleva att pappa har blivit gammal.
Ja, okej, okay, jag ser det mer på metasätt, för jag såg hela tiden filmkameran uppkörd i Lars Hammars, hans fars ansikte, så jag kände mer, det finns inga offer som inte är värda att skördas för att få till någonting där Filip och Fredrik kan synas.
Ja, så, vrida på tårkanalerna lite grann också.
Men jag skrattade, jag grät, jag tyckte det var en väldigt fin filmupplevelse. Och jag tipsade en kollega om att gå och se det. Jag tycker den var värd att se, jag tycker den var rätt bra. Men jag tycker att den nästan kunde mer bara följt Lars Hammar. Och det kunde varit mer nästan bara ett vykort från Frankrike med en äldre man som tar in sitt älsklingsland igen en sista gång.
Ett tag tänkte jag att den skulle bli ungefär som de här The Trip-filmerna med, vad heter den? Steve Coogan och någon till.
Ja, inte sett.
Nej, men det blev väl ingenting av det. Nej, men jag håller med, den kan man ju gå och se. Det var en ganska trevlig bioupplevelse.
Mm.
Kanske inte behövs ses på bio.
Nej, men jag tycker, det håller inte jag riktigt med.
Men jag tycker i och för sig...
Om vi räknar dokumentärer så finns det typ de här Moon Age Daydreamer, heter den Bowie-filmen. Ja. Var ju värd att se på bio för att den var så lagom visuell.
Ja.
Mindre visuell än vad jag trodde den skulle vara. Jag trodde den skulle vara med bara en galen resa. Men den här tycker jag är värd just för att den har ändå rätt angenämt eller tacksam drama, och man, jag både grät och skrattade. Jämfört med exempel när jag såg Imperiet-dokumentären på bio, det kändes som att jag hade slagit på SVT Play och såg ett avsnitt av, du vet, Cobra, eller vart nu kulturdokumentärer visas.
Det kanske är svårt att misslyckas med att få södra Frankrike att inte bli lite cinematiskt.
Ja, och såklart att Filip och Fredrik vet om att Lars Hammar är jävligt karismatisk. Ja, även när han är så här jävla lite slö och dyster.
Ja, vi behöver inte prata mer om den kanske.
Nej, för idag var vi och såg en film som heter Ghostbusters Frozen Empire. Jag tycker de hade kunnat kosta på sig en svensk titel. Men hur som helst, min fråga till dig är, och jag tror vi säkert täckte detta när vi pratade om Ghostbusters Afterlife. Afterlife hette den väl?
Ja.
Den förra. Som jag faktiskt såg en kvart på här nu innan vi spelade in. Och jag vet att du såg den med din dotter innan Nico såg uppföljaren.
Ja, det var inte jag. Det var hennes mamma. Jag var inte med.
Oj.
Jag gav dem i uppdrag att göra det. Så Astrid skulle ha sett den innan.
Okej. Ja, jag såg en kvart här nu. Men vad är din relation till Ghostbusters?
Första två filmerna såg jag jättemycket som barn. Väntade väl hela 90-talet på att få den tredje filmen som aldrig kom. Men... det är väl ingenting som har betytt jättemycket. Jag hade några av de här plastfigurerna också som fanns.
Från filmerna eller från tv-serien?
TV-serien. Egon är blond till exempel. Som ser lite annorlunda ut.
The Real Ghostbusters, heter den så?
Det fanns en serietidning också. Ja, det var nog den. Men man kan väl gå tillbaka och lyssna på Afterlife-avsnittet om man vill höra mig babbla mer om det. Jag tror inte det har hänt så mycket i min relation till Ghostbusters.
Nej, jag tror att det är avsnitt nummer 241 för de som vill gå tillbaka.
Ja, men jag förmådde ju då min dotter att se den Afterlife före så att vi skulle kunna gå och se den här på bio nu direkt när vi bytte, så hon kommer till mig.
Var då hon pepp på att se uppföljaren, eller kände hon sig redan mätt på Ghostbusters? Hon är ju en generation som är jänt. Alltså Ghostbusters är ju för en helt annan generation egentligen.
Ja, men hon har ju sett de första filmerna hon sett några gånger. Och tvåan kanske vi har sett en gång. Både med mig och med hennes mamma. Men så hon tyckte om Afterlife. Alltså spontant så rangordnade hon sina topp tre filmer när vi var på väg till bion. Det kan ju vara lite intressant. Hon sa nämligen att Ghostbusters Afterlife hade tagit sig in på topp tre.
Alltså av filmen, allt som allt, någonsin.
Allt, hennes favoritfilmer.
Så det, är kul om den topp tre hade varit Ghostbusters Afterlife, Ghostbusters 1 och Ghostbusters 2.
Ja, men så är det inte. Men det är en 1 och 2 av en annan filmserie som är hennes favoriter.
Fisa?
Ja, det är klart. Det var det jag hade tänkt att du skulle göra.
Frozen.
Ja.
Nej, men om det inte är Frozen så visar jag att det är typ... kan det vara Dumma mig?
Nej, det är Avatar.
Jaha.
Avatar 2 hade första platsen, sen Avatar 1 och sen Ghostbusters Afterlife.
Hur känns det att ha en dotter med sån otroligt besvikelse till filmsmak?
Ghostbusters-filmen hade petat Harry Potter 5 som tredje bästa.
Ja, och ändå arrangerna så. Ja. Min relation i alla fall, det kanske också nämns Afterlife, att jag har nog en större relation till tvåan. Så när jag tänker tillbaka på Ghostbusters tänker jag mycket på den här tavlan. Och att det ändå är rätt... även om det är mycket humor så finns det även någon genuin vilja till lite obehag och skräck.
Jag känner lite läskig.
Ja. Jag känner liksom ingenting inför de där jävla hundarna i första filmen. Eller Gozer eller vad hon, han. Är det han eller hon? Det väsenet som kommer i slutet.
Ja.
Och jag minns ju mer Frihetsgudinnan klampa genom New York. Än vad jag minns den där puffgubben.
Men nu känns det ju säkert som att jag bara sitter och återupprepar sånt jag redan sagt. Men Ghostbusters är väl egentligen en SNL-sketch i princip. Alltså de bara tog vidare sin vibb in i att göra en film som de hade med sig från den eran sen 70-tal.
Ja, men lite, jag tror
sköna killar väldigt... som bara gör lite vad som helst.
Ja, det gick nog väldigt så här, sömnlös från att stå på SNLs scen och sen bara, ja. bara befinna sig på en filmscen eller bland filmkulisser istället och köra sin grej. Men du har gjort en temperaturlista till den här filmen. Vad säger så här, jag går igenom en temperaturlista är du sen ger någon sorts kontext ändå till den här filmen, även om jag kanske har gjort det. Men en temperaturlista är en nedbrytning av en film i 10 delar från det sämsta, nummer 1 med den här specifika filmen till nummer 10, det bästa med den specifika filmen. Och vill jag någon sorts kontext till den här filmen?
Ja, men spökjägarna vi lärde känna i förra filmen har flyttat till New York och tvingas ta upp kampen mot någon slags uråldrig isdemon.
Precis. Och de har tagit över den här brandstationen som var Ghostbusters högkvarter.
Mm.
Okej, du har gjort en temperaturlista. Scenen är din, Erik Nyström.
Det sämsta med Ghostbusters Frozen Empire. Fan, jag kommer att säga olika varje gång. Kingdom Empire. Det sämsta med den är... att Paul Rudd, han är inte busigt charmig längre. Han är en sån småfet Adam Sandler-pappa.
Oh.
Han har varit ung så länge. Han har varit 38 i säkert 25 år. Men nu är han inte det. Nu är han en risig Adam Sandler som får försöka få liv i roliga kommentarer.
Ja, någonting, det finns saker som är off med den här filmen. Jag tror bara inte man har hittat rätt utrymme för Paul Rudd. Jag vill minnas att han var en av höjdpunkterna för mig i förra filmen, Afterlife. Men här då, när han plötsligt ska vara, alltså att resan ska gå till att han kallas pappa i slutet. Till de här barnen då som han bor med för att han är ihop med deras mamma. Så känns det som att, men det kanske hade roligare typ, men tråkigare pappa här.
Än den här desperat sköna. Pappa-typen.
Du menar alltså, Paul Rudd, en desperat skön.
Ja.
Ja. Precis, att det var med kanske bara någon tråkig pappa som slängs in i äventyret. Och, alltså, för nu blir det så här, han ska vara den sköna killen fortfarande som i första filmen. Och så, ja, jag vet inte, men en sak jag vill säga är att han ändå, för jag minns 3 tillfällen där jag faktiskt skrattade högt. Lite så här medvetet högt, men...
Var det när han forcerades igenom Ghostbusters theme song?
Ja, vi väntat, men jag tycker ändå det var ett kul sätt att få in något Ghostbusterit som ändå är liksom en del av, vad är det, ikonografin som är Ghostbusters från 80-talet. Så tycker jag att det var faktiskt lite kul, även om det väl också hade förekommit i trailern.
Ja, det kanske det hade, jag vet inte.
De 2 andra tillfällen jag skrattade är när Bill Murray i slutet, när Ray, Dan Aykroyd, säger att han inte har rökt sedan 90-talet. Och Bill Murray säger, jag var stolt över det då och jag är stolt över det fortfarande. Då skrattade jag. Och det var väl för att jag kanske ville skratta så mycket. Du vet, jag vill skratta igen till någonting Bill Murray säger.
Man sen, vill så gärna det.
Ja, sen skrattade jag till lite. För det var lite kul att när de hade en besatt Discman. Heter han Discman? Sonos Walkman som är CD-skivor. Discman, en besatt liten bärbar portabel CD-spelare. Så sa de att det var en besatt Spindoctors. Det var bara kul val av manusfattaren att välja Spin Doctors av någonting att välja.
Jag tänker att de har haft ganska kul när de skrev den. Den har nog varit roligare på papper än vad den blir i filmformat. Just kanske för att det här är ingen så här skönt häng som första filmen är. Där du bara råkar bli lite spökjägande. Du är bara med de här lite odrägliga komikerna. Här är varje skämt så jävla noga skrivet. Medan där tillåts det kanske uppstå under improvisation.
Ja, lite så.
Nu har jag säkert fel. Det var säkert improviserat. Men...
Jag vill bara säga att vi verkligen landar vid att du tycker att Paul Rudd är nummer 1 här. Och pratar om att han är någon sån här tjock... Jag har blivit en tjock 15-åring. Plötsligt har vi vaknat upp och säger han för gammal för att vara den charmiga. Jag vet inte om jag håller med. Men jag vet, det är väl bara... Jag vet inte om han passar i rollen som den där. Och med det så... tycker jag fortfarande att han fortfarande är den charmiga 38-åringen. Att jag inte tyckte... Jag tycker inte Paul Rudd behöver stå utanför en tonårig tjejs dörr och prata faderligt.
Nej, alltså det ska han inte göra. Det blir nästan creepy. Alltså det känns snarare som att han ska gå in och
även om ta det också, på henne. Även om det på pappret nog var en väldigt, väldigt fin scen.
Uh-huh. Att han ska nej, nu är liksom de här draperiet av faller. Det sitter bara en farbror där som inte är så charmig. Som inte är evigt ung, utan det är en 55-åring.
Du är långt ifrån Halloween 6, The Curse of Michael Myers.
Väldigt, väldigt långt ifrån. Men det vi visste alla att det här skulle komma. Det här håller inte hur länge som helst. Han kommer inte vara evigt ung och busigt charmig på ett skönt sätt, på ett varmt sätt. Utan nu är det bara Adam Sandler som står där.
Ja, det får lite så för dig. Jag tycker fortfarande att han har en polaroidighet.
Och det får stå för dig. Punkt nummer två vet jag att du kommer hålla med mig om. Det är den kanske mest självklara punkten med hela filmen. Och punkt nummer två, det näst sämsta, det näst kallaste med Ghostbusters Frozen Empire är detta överflöd av karaktärer.
Jag räknade i slutet när alla stod samlade mot det här ismonstret.
Och Finn Wolfhard står som och försöker hålla sin plats, alltså står som och vicka med över kroppen för alla att synas.
Så här, ja, det är som när man ska ta ett foto på för många människor. Så här, kan ni trycka in er lite? Jag tror jag räknade till 11 personer när jag satt där i bion. Och jag bara, 11 personer är lite för många. I slutuppgörelsen.
Du klagade på det i The Goonies att de hade kunnat slå ihop karaktärer. Alltså här måste man väl kunna slå ihop. Alltså jag tror vi hade nog kunnat få ner det här till en tredjedel.
Ja, men för det känns också som att de har fått in typ 3 treatments till en uppföljare Ghostbusters från olika manusfattare och så har de plockat lite från alla, för att säga, är det verkligen samma Ghostbusters-film där någon ska bli vän med ett spöke och kanske själv vilja bli spöke? Som i en film, en Ghostbusters-film, där det finns en beskyddare av en instinkt väsen, ett monster. Och hela det. Alltså det känns som att det är väldigt många olika innehåll och karaktärer.
Vi kan ta vid den punkten snart. Men jag kan ju även förstå att man vill hänga kvar i det gamla gänget. Men man vill skapa de nya, precis som de gjorde i föregångaren. Alltså, någonting så här att föra facklan vidare, men naturligtvis vägrar vi släppa de gamla relikerna.
Men
behöver vi alla de här sidekicksen då?
Nej, jag förstår inte varför den här Lucy, kanske den heter Lucky Lucy.
Alltså, Lucky.
Wolfs kärleksintresse från första filmen. Hon hade ju inte, alltså alla hade accepterat att han flyttade från den småstaden. Och inte träffade sin tonårskärlek igen. Podcast hade jag absolut inte haft med igen. Alltså jag tror inte bara kan röra originaltrion. Den måste vara beständig. Även om jag nog inte... Det känns som att behövdes Bill Murray.
Nej, det var mycket motvilligt. Han släpades in där också.
Ja, hade det varit så stor skillnad om vi hade fått läsa någon rubrik på Variety under den här filmens produktionsgång, typ i stil med Bill Murray återvänder inte till den här filmen. Jag tror folk hade sagt, oj vad tråkigt, glömt rätt fort, och den här filmen kom så hade det inte spelat så stor roll om Bill Murray var med. Och sen så tycker jag väl att det finns karaktärer i den här familjen som fan, till exempel jag vill inte vara en sån, mamman är ju helt otroligt värdelös i hur hon inte lyfter som karaktär och hur hon fortfarande då ska vara en del av gänget. Och jag vill inte vara den person som säger så här typ, kunde inte hon bara varit mamma som sitter och du vet klagar lite på att hennes barn är ute sent. Men som hon hade säkert varit på 80-talet. Den här filmen, på 80-talet.
Nej, men hon är ju den mest aktiva spökjägaren kanske av någon anledning för att manus säger så.
Ja, men det är som att allting är skrivet efter kontrakt. Som att så här, ni har kontrakt på 2 filmer, då måste vi ha med er. Du har kontrakt på att typ vara tredje namn. Heter hon Carrie Coon skådespelare kanske? Ja, då måste du nu vara med. Alltså det är som att det är inskrivet att hon är med om hon bara måste vara med en Ghostbuster. Lite som Elaine i Seinfeld. Att hon, Julia, sa till slut att jag vill ha mer att göra i avsnitten.
Ja.
Jag blir bara verkligen, du vet, den tjejvännen vid sidan av. Eller whatever. Jag vill vara roligare. Hon ansåg inte att hon var rolig nog. Och så skrev de in mer till henne att hon blev galnare. Och det funkade väl lagom bra. Men här blir det bara, den där mamman kunde väl dykt upp några gånger i filmen. Och varit någon trygg punkt i hemmet. Förstår man, någon trygg punkt för barnen.
En lite mer gammeldags mamma hade den här filmen kanske mått bra av. Men man får inte ha, alltså ingen får ju bli irriterad heller. Det handlar ju om att ständigt uppnå någon så här minsta möjliga irritation hos alla. Alltså alla.
Tänk så här, fan, första filmen jag såg om den nu då. En kvart eller 20 minuter vad han ser. Då börjar det med att den här mamman försöker få, alltså de ligger efter med hyran. De får inte upp tillräckligt med pengar för att kunna ta hand om sina 2 barn. Allting verkar vara en kaos vardag. Och hon sliter för att få ihop det. Här hänger hon runt bara som en Ghostbuster. Inget av den kvaliteten hos mamman finns kvar där. Liksom det grundade, lite ensamstående morsa slitet som vi även ser så otroligt fint i den sista actionhjälten. Och fan, man vill inte vara personen som säger typ en mamma-karaktären hör hemma i köket, det är inte det jag säger. Men jag hade inte behövt henne i Ghostbusters-gänget. Jag vet inte ens om jag behöver han Wolf.
Han har ganska lite att göra också. Det handlar ju egentligen om Paul Rudd och, vad heter hon, McKenna Grace.
Jag tycker det borde varit dem, för att de har det stora också vetenskapliga intresset.
Mm.
Och, han, och så här, de två, och sen typ att de kanske får in Ray.
Hade räckt med tre personer.
Ja, tror jag. Så i slutet kanske...
Då men... kan Bill Murray glida in då. Och så blir man lite... Nu kommer en avmätt rolig replik här. Nu.
Precis, och då kanske... mamma-karaktären får komma och rädda dagen. Det kanske hon i och för sig gör lite i första filmen. Jag minns inte. Afterlife. Och så kanske typ podcast kanske kan dyka upp.
Via
eller
länk.
Inte. Eller inte. Ja, det är för många karaktärer jag håller med.
Jag går upp till punkt nummer tre. För den krokade i där du sa där att det känns som att det finns flera idéer här som har blivit kvarlämnade.
Jag vill inte avbryta, men fan. Jag ångrar lite det jag sa nu om mamman. Jag är inte emot att mamman skulle vara med i Ghostbusters, men då kunde det väl varit en...
Ge hon någonting att göra då i alla fall.
Ja, det är nog rätt. Ge hon någonting att göra. Gör henne till en karaktär och gör... Hon känns som en hangaround.
Mm, men det, vem gör inte det här?
Stämmer.
Punkt nummer tre, som sagt, var att det hänger kvar... idéer som glöms bort under filmens gång här. Kanske bästa exemplet på det är det här nya labbet de har byggt. Nya förvaringscentret som är ett övergivet akvarie. Som under 15 minuter av filmen tänker man att okej, det här kommer att vara viktigt att de ska flytta spökena. Mm. Jag tänkte på, som jag har då på tal om min dotter sett några gånger, Spider-Man-filmen med Michael Keaton som Vulture.
Mm.
Att han ska göra en stöt mot Avengers när de har Moving Day. Så jag trodde någonting att, okej, nu ska de flytta spökena från det gamla där det blev för trångt till det nya. Och då kommer skurken att slå till, för det är de som mest sårbara. Men nej, de etablerar det nya forskningscentret med spöken i akvarietankar och nya tekniker för att avbesätta föremål och liknande. Men man glömmer det ju ganska fort. Det har ingenting med någonting att göra sen.
Och
det har heller ingenting med någonting att göra att det gamla spökförvaringen börjar vara full.
Nej, för att om... Winston heter Ernie Hudsons karaktär.
Winston Sedmore.
Om Winston nu äger brandstationen och han har byggt upp hela det här supermoderna labbet med ett nytt bättre sätt att ta hand om spöken. Varför har de då inte redan löst problemet med att den gamla rostiga halvfungerande spöksamlaren som också är på väg att bli helt full? Varför har de inte redan löst det? Eller varför kan det inte då vara en del i filmen i alla fall att de ska lösa att det är en grej? Inte som att de blir överraskade av att den är full, utan mer som att de planerar för att flytta. Eller någonting att lägga in att det ändå finns en...
Det är väldigt märkligt att vi har ett gäng som ändå är de som faktiskt jobbar med spökfångandet.
Mm.
De har inte fått ha någon del i planerandet av den nya basen.
De känner inte ens
basen.
Till den väl?
De vet inte ens om att de ska flytta.
Blir inte typ... Det känns som att han Wolf Finney... eller vad han heter. Han blev så överraskad av att hans kärleksintresse var där.
Ja.
Då var ju ens hon där.
Ja, det förklarar de då i en bisats.
Mm-hmm.
Förmodligen.
Ja. Jag vet inte vad jag tycker. Det är så här, typ, jag fattar också att jag menar, Ghostbusters-filmer kan inte vara de här fyra skådespelarna från 80-talet som alla då älskar som Ghostbusters för alltid. Så att de plötsligt typ bygger upp typ någonting mer modernt och kanske mer en professionell Ghostbusters- apparat är ju någonting att göra med filmerna.
Mm.
Jag vet inte om, kunde inte lika gärna varit att han hade fixat det liksom i brandstationen och att i filmen att det handlar lite om att kanske Ray och Winston lär upp de här nya som ska ta över. Och då pratar de om att vi har den nya och snart har vi den nya spökfångaren är på väg att bli färdig och då kommer vi inte behöva den där gamla skräpiga källaren som också är på väg att bli för full.
Mm. Men rimligtvis borde ju den nya flashiga centralen har förstört sig i den här filmen. Så att det är, ja, men vi är kvar i brandstationen, nu ska vi göra det bästa av den situationen. Vi får bygga ut den, han köper huset bredvid, vad som helst.
Ja.
Men den glöms ju mer eller mindre bara bort.
Och varför i början av filmen så är det här sällskapet som har frysit ihjäl, det här typ äventyrarsällskapet.
Ja.
Är inte de i brandstationen?
Det tror jag väl inte.
De är i någon hörnbyggnad, så jag... Nej, det kanske de inte är. Men jag, när filmen startade, kände kommer typ brandstationen bära på någon historia som kopplas till det början. Men det är nog inte ens brandstationen då. Men det är typ ett jävla hörn...
Jo, det fotas likadant som brandstationen alltid fotas från viss vinkel.
Precis, men för jag nog direkt tänkte så här, den där runda bollen, klotet som jag även har sett i någon trailer och sådär... Ja, den kommer på något sätt vara gömd i brandstationen. Men samtidigt, varför skulle brandmännen... Varför skulle äventyrarna hålla till i brandstationen som brandmännen beger sig till? Whatever, jag hade fel där. Men jag kom på nu... Först nu kopplar jag att jag har suttit och tänkt att... brandstationen får vi se 1902 eller när nu filmen startar. Men det gör vi då inte.
Ja, men det blir väl så här när man lappar ihop flera olika idéer. Försöker få det att hålla ihop till en enda berättelse. Då hänger det kvar reliker och tankar från olika versioner som inte riktigt blir en rak linje.
Nej, men det är ju lite... Ja, det är just den här känslan av att... Men det skulle du återkomma till.
Det är det jag gör just nu.
Ja, okej. Okay. Så vad är din punkt och vad var punkten?
Punkten var... De gör ingenting med det nya labbet. Saker och ting glöms bort i den här filmen.
Ja, och jag tycker bara att filmen känns som att man tryckt in olika beståndsdelar från olika manus. Det är väl, nya labbet är väl en sån del då, som någon har väl brunnit för då i manusrummet eller någon producent. Sen har någon kommit på idén det här med, inte kul om hon har inga vänner, men hon blir vän med ett spöke. Så har någon kommit på så här typ, vi måste ha någon uråldrig beskyddare, någon legend om det här monstret som... Och så blir det någon eldbeskyddare.
Firemaster.
Firemaster, löjligt namn. Och det känns som att det är väldigt många bara hoptryckt. Det känns inte så strömlinjeformat. Och jag tror man kan hålla en Ghostbuster-historia. Och sen tycker jag inte att Ghostbusters 1 och 2 har så enkla historier heller. För då hade det slutat med att de är typ på en herrgård i slutet. Och bara ska, du vet, fånga in ett halvt vitt genomskinligt spöke. Och så är det ju inte. Det är alltid några mytologier och konstiga monster de hittat på. Så är det ju.
Mm.
Men det känns bara som att man kan strömlinjeforma liksom inte en idé om vad som ska hända och vad det är.
Det är som att man har köpt flera manus och vill använda allt eftersom man ändå har köpt dem.
Lite, så det är som en smörgåstårta med liksom allt inkluderat.
Mm.
Det är både havets frukter och skinka och körsbärstomater och allt man har på den här jävla.
Grädden är vegansk, men det är ändå skinka på den.
Precis, och vem vill äta en sån? Det är inte för någon då.
Punkt nummer 4 är en liten punkt, och det tänkte jag på redan när jag såg trailern, men det störde mig även nu. Isstormen som anfaller New York är ju fruktansvärt brutal. Det borde ha dött flera miljoner människor, om inte av kölden så av de här isspjuten som skjuter upp genom marken. 60 000 människor spetsades underifrån.
Ja.
Men det här har ju faktiskt ingen inverkan alls. Folk går runt med Starbucks-muggar ute på gatan och det är lite kallt.
Och alla är redo att hurra så fort Ghostbusters kommer ut från sin brandstation.
Jag förstår att man inte kan göra den här Dantes Inferno-versionen där folk fryser och går sönder och barn faller omkull och krossas mot gatan för att de är iskristaller och alla de här Cannibal Holocaust-spetsningar underifrån. Det är klart vi inte kan göra det. Men då kanske man inte ska använda sig av den här idén heller. Då kan man väl skippa de där jävla isbjuten. Då kan man väl, eller låt folk på ett magiskt sätt bli djupfrysta.
Mm.
Och sen tinar de upp på ett magiskt sätt när isdemonen är död.
Ja, det räcker ju att isdemonen använder typ de där ispiggarna i brandstationen mot Ghostbusterna.
Exakt, det är ett fängelse av dem.
Om man vill använda den effekten. Jag blev överraskad av att för i första trailern som vi båda såg så visar den från start liksom hur det iskalla vädret, eller vad man ska kalla det. Den här isstormen kommer in över havet och den här stranden där folk ligger och solar blir till is och liksom New York attackeras av det här magiska isovädret. Jag såg nog framför mig att det skulle vara lite mer så här som typ Armageddon, att allt skulle starta med det.
Jag trodde också att det skulle komma betydligt tidigare.
Jag såg framför mig mer en sån här, du vet, New York under attack av Roland Emmerich-film. Men jag gillade nog att det slutet bara var så här. Vi fick se snö utanför fönstret på brandstationen när de höll på att spexa runt där inne.
Mm.
Att den var lite liten där då gillade jag. Men jag blev överraskad att aha, vi får den scenen nu liksom i akt 3. Vilket såklart kanske passar en Ghostbusters-film. Men jag trodde det skulle mer vara tidigare och vara en större del.
Lite ovanligt ändå att kasta in starten på akt 3 som i princip hela teaser-trailern.
Ja, kanske.
Nästan rakt av den. Ja, kanske inte. Det här var en liten punkt, det var punkt nummer 4. Det var inte det sämsta med Ghostbusters Frozen någonting. Punkt nummer 5, lite i mitten.
Tid för respri. Säger man respri? Respri?
Jag vet inte. Espri? Nej, det är någonting annat.
Nej, vem bryr sig?
Som vanligt någonting där jag är lite kluven. De är tillbaka i New York.
Mm.
Och någonstans vill ju jag ha min Ghostbusters-film i New York. Men å andra sidan kunde jag känna att nu känns det verkligen bara som en uppvärmd gammal Ghostbusters-film.
Mm.
Hade jag velat ha mer av hur de tog sig till New York, hur det blev så att de var i New York. Finns det en film här emellan kanske? Men samtidigt hade det kanske, är det ganska skönt att man bara kastas rakt in i att det här faktiskt, nu är de Ghostbusters. Nu jobbar de på att jaga små, vad det nu var, drakar.
Fan, jag tror inte ens när någon jagade den där, vad det nu var, kinesiska, fan var det, den draken i början i alla fall.
Ja, från Hell's Kitchen.
Ja, Hell's Kitchen var det. Då, jag tror aldrig jag kände att så här, nu är vi med Ghostbusters.
Du fick inte den känslan.
Nej.
Nej, det kanske inte jag fick.
Jag fick känslan att, jag fick mer känslan kanske om det var i första då, Afterlife, att aha, de har på sig dräkterna och kör runt i bilen. Men jag fick aldrig det känslan att det här är våra nya Ghostbusters. Och det är Paul Rudd, mamman, dottern och sonen.
Ja, men det är väl problemet med att de släpar runt på mamman, exempelvis. Att hon har ingen, hon vill ju inte vara där. Och kanske hade Finn Wolfboy kanske egentligen var med då, men han är som tröttnar nu. Han är och pluggar på college i Boston istället.
Ja, bort med
honom. Ja, att han är som tröttnar på det. Att det blir bara att samma karaktär ska in och göra samma sak en gång till. Att det är det som gör att du kanske inte får en känsla av att det här är ju de som verkligen vill det här.
Det inte var roligt om filmen startade med samma typ biljakt actionsekvens som jagar den här draken från Hell's Kitchen då. Men i den där jävla bilen, Ecto One, sitter liksom Bill Murray, Dan Aykroyd och Ernie Hudson.
Varför har de gjort comeback?
Det kanske är ett two-car job. De kommer först, jagar den. Vi bara, jävlar det.
Det är två drakar.
Ja, sen kommer nästa, så har de en egen bil. Så slipper de, har de Ecto 2, som är typ en annan rolig typ av Ghostbusters-bil.
En brandbil eller någonting.
Ja, nu sitter jag bara och det snackar som man gör när man dricker öl efter en film, inte så mycket annat att prata om. Varför sitter jag och babblar om vilka som sitter i den där bilen? Jag fick alla aldrig känslan av att, okej, nu har det gått 5 år och det här är Ghostbusters som följer. Den känslan fick jag inte riktigt.
Men kunde du sakna landsbygden? Eller kände du att men det är New York jag vill vara?
Men den första filmen där med landsbygden led ju av det där att de verkligen vill göra en Amblin. Det J.J. Abrahams försökte med Super 8. Det här, du vet. Ja,
nostalgiska.
Ja, cornfields och cykla på BMX-er på 80-talet. Grejen, och jag tycker inte riktigt den grejen riktigt passade, för det var liksom för sockersött och inte jag menar, de första Ghostbusters-filmerna är ju liksom rätt det är ju så här rätt, vad ska man säga, råa komiker.
Ja, men det är ju direkt från SNL. De
ja, men liksom, att, liksom det är rätt så här lite hippa komiker som drar lite
mycket
råa,
kokain.
Det finns en kokainstinninghet över projektet som absolut inte fanns i Afterlife. Men jag är inte emot att den filmen skulle utspela sig lite på landsbygden, men den gjordes med hela den här, du vet, nostalgisk återblick till 80-talsfilm.
Ja, det här Stranger Things-äcklet.
Dinern, majsfältet. Men att de är i New York känns väl bra om de ska vara i någon stad.
Mm.
Jag vet inte om jag behöver New York så mycket, men det är alltid kul att se de här gula taxibilarna på film. Men det tråkiga nu är att det är så här rätt så här runda, moderna Toyota-bilar och inte de här jävligt fyrkantiga amerikanska taxibilarna längre.
Jag har varit i New York en gång i mitt liv. Kommer nog aldrig att åka dit igen. Och det var kanske 1999.
Oj.
Och redan då var den stora besvikelsen att taxibilarna inte såg ut som de i Taxi Driver eller vilken New York-film som helst, utan att det är de där lite rundade gula. Det var redan 99 så var det en besvikelse.
Ja, man vill ha den där rätt fyrkantiga, den amerikanska bilmodellen från 70-talet.
Som om jag ritar en bil så ser den ut så.
Ja.
Ja, jag var kluven. Jag visste inte riktigt, vill jag ha den här filmen här? Vill jag ha en film någon annanstans? Vet du fan. Nej, kanske inte så intressant att prata om heller.
Nej, jag tror att det är svårt att välja en annan plats än New York som en stad. Det var lite skumt om de hängde runt i Boston.
Ghostbusters Boston.
Mm.
En mer universitetstät stad.
Ja, det kunde ju varit att
vore ju rimligare om första Ghostbusters hade utspelats i Boston. Med tanke på att de har verkligen forskartyngden där.
Kanske, men det är längre ifrån SNL.
Kokainet hinner ju...
Ja.
Domna av där innan.
Men sen får man verkligen, alltså jag gillar ändå den här idén om att manusfattarna strosar runt på Manhattan och försöker hitta så här landmärken att göra någonting av som inte redan har gjort. Ja, friskrivna används, det har använts och så är det så här, men den där lejonen är ju rätt kända som ligger utanför biblioteket.
Men de är ju också använda.
I vilken då?
Det kanske inte är i dem. Nu tänkte jag att det var i dem som de här hundarna i första filmen kommer ur. Men det är ju statyer upp på taket av huset. Väl?
Ja, det var. Ja, precis.
Ja, jag går upp till punkt nummer 6. Den är svag. Men den är där ändå. För jag kunde ändå gilla att man har valt och göra rimliga uppdateringar av gadgets och ändå bibehålla dem som fanns.
Mm.
Man håller kvar vid protonpacken här, eller vad de kallas, för de ser ungefär likadana ut.
Ja.
De gör en grej när de faktiskt säger, nu har de nya kommit, och de ser ungefär likadana ut. Det gillade jag i Afterlife också, det här gunner seat i bilen som kan
känns naturligt. Rulla ut.
Känns väldigt naturligt. Det kändes, och den hade de väl med i den också, att de kör ut en sån här liten radiostyrd bil med fällan i. Och här har de då tagit till att de skickar upp en drönare med en fälla i.
Båda allt känns det där, rimliga.
Det känns så jävla rimligt. Att man kan hålla ihop Ghostbusters-teknologin är densamma. Från första filmen till den här.
Mm.
Och det är väl värt någonting.
Ja, där har de ju hittat något som fått att funka. Problemet blir ju mer att vi inte får Bill Murray som raggar på lite patetiska sätt på Sigourney Weaver. Eller får vi något familjedrama där vi vill att dottern ska kalla Paul Rudd för pappa.
Ja.
Där ligger väl mer problemet att de inte riktigt hittat vad det är för typ av komedi. Det här är ingen komedi längre. Det här är liksom en typ sommarblockbuster-drama.
Ja.
Så man är, det här ligger närmare, det är väl det som är felet, men samtidigt så tror jag inte det har funkat att göra det man gjorde 2016 med kvinnliga skådsar. Eller jag tror inte det har funkat om man, du vet, under Judd Apatow storhetstid tagit Seth Rogen och de skådsarna. Jag vet inte riktigt vad man ska göra som är rätt, men jag tror att man ändå egentligen ska göra en komedi där hela den här spökgrejen, det är inte riktigt det man kanske kan foka på, men samtidigt så kan man kanske inte foka på den här familjegrejen heller. Jag vet inte riktigt vad den där första filmen är
Men det är väl det att det finns ingen kärna. Det handlade ju bara om att få ut Dan Aykroyd, Bill Murray och SNL-gänget att improvisera ihop någonting runt en idé om spökjägare. Det var ju det som var kärnan. Och den är ju svår att expandera. Då har man ju försökt, vi prövar lite nostalgi, vi prövar ett familjedrama. Vi använder oss av de effekter vi har tillgå nu. Men gadgetsen här består i alla fall.
Mm. Jag tror Paul Feigs komedi och hans sensibilities var det som gjorde att 2016-filmen inte fungerade. Plus att det var en remake. Hade den filmen haft 4 kvinnliga, roliga SNL med omnejdskådisar, men att typ Kristen Wiig, vad nu hon heter, att hon hade liksom, hon är Venkmans brorsdotter och ärver brandstationen.
Ja.
Och Bill Murray dyker upp som Venkman och Ray dyker upp. Då tror jag att det hade kunnat vara receptet. Att
de var ju närmast på spåren där. För den gjorde ju det. De tog ju ett gäng SNL-skådisar.
Ja.
Men
Jag tror den gjorde rätt. Men jag tror den hade fel folk inblandade. Och vem som sa typ, vi gör en remake istället för en fortsättning i samma universum.
Ja.
Punkterade hela skiten.
Sen blev den ju så jävla hatad också. I förväg att det är omöjligt att inte det påverkade, alltså, uppfattningen om den. Var ju den här.
Borde jag se om den?
Alltså, jag hade inga problem med den när jag såg den på bio.
Alltså, den hade ju lite... Jag satt nog och hade lite så här... hade redan skrivit av den tack vare just att det var en remake, vilket är ett sånt otroligt rött skynke för mig.
Ja, just det, du har den där, alltså att då har man förstört en tidslinje och grejer.
Ja, sen så lyckas man ju här liksom fiska upp den här tidslinjen igen.
Ja, men det, ja, det är helt okej att göra nu.
Det är få förunnat.
Ja, men kanske är kärnan SNL, kokain och gadgets alltså.
Och 80-tal kanske.
Ja, framförallt så ska man inte försöka återuppleva något som är, det är som klassåterträffar eller någonting. Det träffas med någon man gjorde när man gjorde förr. Och man hade så jävla kul när man satt och spelade FIFA eller någonting.
Det är så när man åker till Tallinn med sin klass på filmskolan. Och sen ska man göra det igen året efter. Och man har ett år pratat om hur kul det var. Så de som inte var med första året ska vara med nästa år, året efter.
Mm. Och nu är så jävla less på era historier och det var inte alls speciellt kul när ni var
nej,
där.
Nej, så blir det rätt slött andra gången. Och jag köpte inte ens någon sån här kommunist-tjosan på marknaden där. Jag köpte inte någon sån här kommunisthatt, inte någon Lenin-pin eller någonting.
Ingen av gångerna du var där?
Nej.
Du får
jag köpte en riktigt så här fin sovjetisk kostym.
Var har du den?
Jag borde gjort det.
Ja, du borde ha gjort det. Ja, verkligen. Jag trodde du hade gjort det.
Nej. Jag har ju köpt inget sånt, men jag borde kanske köpt någonting.
Har du med dig, hade du med dig någonting hem, förutom en baksmälla?
Alkohol.
Alkohol, har du kvar någon?
Nej, jag tror inte. Detta var ju 15 år sedan. Det hade varit tragiskt om något av den alkoholen var kvar.
Hade du kunnat gå och hämta nu någon slurken och flaska?
Jag har ju kvar den där, Tallinn vodka.
Tetra. Punkt nummer 7. Du har varit inne på det. Det var väl en punkt som kanske sporrade min fantasi lite i alla fall. Det var det här med att... en spökkompis, det har någonting ändå. Att kasta in det, den tanken här, att någon av bökjägarna, kanske i sin ensamhet, lär känna ett spöke. Och man får som tvingas som tänka efter lite grann, men varför jagar vi de här? Det behöver man väl inte alltid göra bara för att de är läskiga. Alltså det kändes som någonting man kom in på i en, om det hade varit en tv-serie, att man hade skrivit in det elementet i säsong 2, kanske 3.
Jag tyckte det kändes naturligt för Ghostbusters. Jag hade kunnat se, du vet, i en tredje film 1991 att Ray plötsligt har ett spöke som han låter leva för att han är jävligt trevlig och hjälper honom med grejer.
Ja, husspöket.
Ja.
Sen är väl kanske, ja, det här drunknar ju lite grann då i alla idéer som den här filmen plockar upp och klämmer lite grann på och lägger åt sidan och sen glömmer bort. Så blir det ju återigen ytterligare en karaktär bara, den här spökflickan.
Ja, och så spelas det lite på något sånt här Sundance indie-sätt, du vet, den ensamma tjejen som inte har vänner, som blir vän med spöke och vill gå över till andra sidan av det här. Det blir lite mer såhär nästan lite ghost-gråtigt mer en komedi av det.
Hon är ganska snabb att ge upp i princip jordelivet utifrån att nej, men alltså, du kanske är för ung för att åka runt i och jaga spöken. Staden har sagt åt oss, om du gör det kommer de att stänga ner oss. Du måste vänta, gör något annat. Nej, men då är hon i princip beredd att ta livet av sig.
Ja, det kom lite plötsligt, ja. Men det kom också väldigt plötsligt i en amerikansk varu i London att han säger att han älskar den jävla sjuksköterskan som han sovit med en natt. Och hon grinar i slutet när han blir skjuten.
Det var väl bara något han sa, var det inte det?
Ja, nu verkar väldigt övertygad. Ja. I love you. Och sen så säger hon ju att hon älskar honom, vilket är fasligt likt Terapeut del 2. Den där rödlätta Meryl Streep-kopian pratar med vad nu...
Han heter...
Skådespelaren heter Mark eller någonting, va? Men hon säger hans namn. Jag skiter i det när hon försöker få honom att komma ur den där jävla... Är han Freddo eller är han jävla hund? Eller hundarna kanske med bebisansikten springer runt innan. Ja, whatever. Men jag tycker att i en Ghostbusters-film hade det haft sin plats. Men kanske att i en Ghostbusters-film skulle ha mer än den stora platsen. Den stora delen är att någon blir vän med ett spöke och att ja, det på något sätt leder fram storyn. Eller att, ja.
Här är ju spöket bara som en femte kolonnare som är där för att lura henne.
Ja, vilket också känns så onödigt. Det är ju snyggt på något sätt att hon hittar sitt sätt att bli fri i slutet genom att hjälpa till med sin tändsticka.
Ja.
Även om det är, jag vet att det är Hollywood-krystat. Jag förstår det, Erik. Men det finns någonting i det. Men när hon dyker upp där vid skärmen. Det kanske var meningen att man skulle tro att hon satt och spelade med Egon. Det trodde jag ju först då. Och det skulle man väl tro. Och det var ju det är fint, tänkte jag. Att han får med lite. Hoppas man inte får se honom. Hoppas det bara räcker med att han liksom stöttar henne lite i vardagen. Men så dyker den här flickan upp. Och det är så här, oj, det här har inte jag sett i någon trailer. Ja, ah, det här kommer vara liksom huvudstår. Det här kommer knyta ihop allt den här tjejen.
Mm.
Men istället så var hon bara en jävla henchman mot sin vilja. Och jag fattar aldrig riktigt det där. Det kändes så otroligt typ. Hur får vi ihop den här flickan med den här idén om den här jävla klotet och de här beskyddarna? Ja, så här, ah, men hon kanske får hjälpa den onda då. Och så kommer det från ingenstans om att den onda behöver en mänsklig, vad man nu kallar det, repeater, router repeater eller vad det är, att komma ut i verkligheten. Och det är så här, jag hänger inte med, det känns så, det kan inte, det här var otroligt.
Ja, det förklaras och avhandlas på en minut också, det har aldrig nämnts tidigare, vilket gör att det känns ganska nödgat, utan hon hade väl kunnat få ha sin spökkompis och det hade kunnat få vara samma slutkläm att hon är den som kan hjälpa dem på sitt sätt. Då måste hon liksom genom att använda den jävla tändstickan. Det hade ju fungerat att de ändå måste skiljas, för det var inte meningen att hon måste vara med sin familj, hon ska vara med sin familj. Det behöver inte vara något svek eller dubbelspel involverat.
Hon inser då i slutet då fan, jag borde verkligen kolla på, vad heter vår huvudflicka?
Hon heter väl Phoebe?
Phoebe. Och det då Phoebe förstår att hennes familj är Paul Rudd som pappa och hennes mamma och allting.
Mm.
Menar, då hittar hon tillbaka dit och den här flickan får åka tillbaka till sin familj i någon sorts andevärld, eller hon blir upplöst. Men jag hade ju hellre sett att Egon var den där spökhjälpen. Jag vill aldrig se Egon, men jag kan inte se att han hade lite funktionen som den här, det här spöket som hoppar mellan och tar över saker.
Ja, just det.
Ja, han gör en dammsugare besatt och allting så här. Jag har sett Egon som liksom att man får se honom, att han kan flytta schackpjäser och han kan leda henne rätt med en lampa, riktas kanske mot rätt vägg eller så där. Hade jag kunnat se honom ha en liten roll.
Mm. Ja, jag tyckte ändå att det kändes, jag var lite besvärad när de släppade in Egon i föregångaren.
Det är sant också, men jag fick bara fixa det som de redan förstört på bästa sätt.
Ja. Nej, men jag tror inte Egon är rätt väg att gå då.
Men om du ser framför en poster till Ghostbusters 3. Det har inte varit helt omöjligt att en femte medlem i Ghostbusters var ett spöke.
Nej, det hade fungerat jättebra. Så det här är en bra idé, men den används inte så jävla bra. Punkt nummer 8. Det här kommer du nog inte hålla med om. Jag flyttar runt den här punkten upp och ner längs den här listan också. Men den stannade på 8 som roulettekulan. Det är att den här Garaka, som den heter, jag faktiskt skriver ner det. Det är en ny skurk med en helt egen mytos som fungerar hjälpligt. Och det kändes ändå lite friskt att de skrev en helt ny och inte valde att dra in Gozer en tredje gång eller låta han i tavlan få vara där och härja. Eller jag vet inte vad, göra Egon till skurken.
Eller spöket i skylten eller sådär.
Ja.
Som är med väl i den 2016-filmen. Men ja, det tycker jag. Det enda, jag tycker också att looken är lagom cool. Det enda jag inte riktigt gillar är att de har fallit lite för den här, du vet, skräckfilm à la Smile-monstret. Som är datoranimerat, klättrar runt på väggar i slutet av filmen. Och allt är så här lång och smal och knotig. Det är väl exakt samma i Cobweb väl också. Och det, så jag tycker, så siluetten var cool, men när man fick se han så nära att man såg att det var en datoreffekt.
Han såg lite ut som en blå Groot på nära håll.
Ja, lite kanske.
Ljusblå Groot. Nej, men jag tycker att den här ser bättre ut än någonting i Smile eller Cobweb, har jag inte sett, utan här
har du inte sett Cobweb?
Men den gick inte på bio här. Har den dykt upp någon annanstans? Jag hade glömt
den
bort den.
Den finns på biblioteket, streamingtjänst.
Ja.
Du lånar mitt inlogg så kan du se den. Ni har fan en skräckfilmspodd. Vacancy heter den, finns det poddar finns. Men ni har inte pratat liksom om Cobweb som ändå...
Vet du hur många hundratusentals filmer vi inte har pratat om?
Nej, för ni prioriterar folk horror och typ polska skräckfilmer från sent 70-tal.
Allt måste väl få rymmas.
Mm. Vad var punkt nummer 8? Det var den här Garaka.
Garaka, att de skapar ett nytt mytos. Och ska jag säga, jag tycker ändå om att det är is som är faran här, att han ska frysa.
Jag kan säga vad jag gillar. Dels, jag tycker att det är lite som Baraka i Mortal Kombat.
Inget jag känner till.
Nej. Du vet inte allt. Och sen två, jag tycker att när Dan Aykroyd har något snack om att, att det som dödar en är fear itself. Att man fryser till is av rädsla.
Ja, just det sista du ser är dina tårkanaler fryser till is.
Där kände jag bara såhär, men fan, det är rätt snyggt att bara dö av skräcken.
Ja.
Att dö av chocken av någonting, att det är så jävla läskigt. Fan, då kände jag såhär, fan, här är vi nog på spåren. Sen var det ju mer bara typ Roland Emmerich Day After Tomorrow Is.
Mm.
Som var den stora fienden för New York. Men jag är inget emot den här skurken så sätt. Sen vet jag inte om det var rätt att börja blanda in de här beskyddarna och den här Hellraiser-klotet och sådär.
Nej, bara ingen av dem hade väl behövts för att kunna berätta den här historien. Man hade kunnat rensa ganska mycket här, inte bara i karaktärer utan i...
Jag hade gjort så här.
Ja.
Jag har gjort så här att det här ismonstret växt till liv av att typ isarna smälter.
Ja, just det. Du hade fogat in lite klimatångest där.
Något också. Sånt, att isarna smälter, då hittar de en grav från något utomjordiskt eller något interdimensionellt. Och så kommer han fram.
Har du sett Dead Don't Die? Jim Jarmuschs hängfilm.
Den som heter Meta också.
Ja.
Jag såg början på den, tror jag, också på bibliotekets streamingtjänst någon gång. Jag såg inte färdig, för det blev... Jag såg nog fram till det började bli Meta. Och de pratar om monster någonting i bilen. Ja, det är någonting. Och då blev jag så här... Ah,
nej, jag gillade den. Jag tyckte den var... Eller jättebra, men en stark trea i alla fall.
Ska vi prata om en Jim Jarmusch film så borde vi prata om Year of the Horse, dokumentär.
Jag ante mig, men nu kommer ju den på 90-talet. Så.
Fan, ja, 97, 96, 97. Ja, fan.
Det får bli Patterson istället då. Punkt nummer 8. Nej, det var precis den jag pratade om. Ja, punkt nummer 9 menar jag.
Det är varmt nu, det är varmt.
Ja, nu är det riktigt varmt. Punkt nummer 9. Precis så här ska Slimer användas i en Ghostbusters-film.
Mm.
Underanvänd i första filmen. Men det kanske var i The Real Ghostbusters som han blev någonting.
Ja, för jag är så här typ, när vi pratar om att Ray kan ha en spökkompis. Slimer, blir han någonsin typ ett husdjur för dem? Eller en vän?
Han måste ju ha blivit det i serietidningarna där i tecknade serien. Ja,
han har ju varit den populäraste leksaken efter filmerna, så att det är klart att han används i dött säkert sen i tv-serien och serietidningen.
För att bara tanken på att de har ett spöke som bara härjar runt där och de har aldrig
liksom
fått tag i.
De orkar liksom inte ta tag i problemet att ens fånga in han för att han är så ofarlig, du vet.
Ja.
För i första filmen är väl bara med det hotellet, va? Med någon jävla hotellvagn och sådär. Ja, med andra där med Viggo.
Jag tror att han rymmer, för de gör ju samma sak där, att de släpper ut alla spöken. Jag tror att han är en av dem. Kommer han inte upp i någon så här gatuvagn med varmkorvar fulla mun då?
Ja, kanske
är. Gatuköksvagn.
Kan det vara så att han kör en spårvagn eller kör en buss eller något?
Nej, det är ju någon som, eller? Det är ju en taxichaufför som är så här förruttnad.
Det är första,
ja,
va?
Det kanske är.
Jag minns inte, men jag tycker...
Jo, det var... är det inte han som vinkar ombord någon på en buss? Han har på sig en chaufförshatt.
Det finns säkert någon så här, du vet, supercut av alla scener med Slimer på YouTube. Mm. Jag tycker det var kul, i Afterlife var det någon blå sak som skulle vara lite som Slimer. Jag tycker att det var kul att han var med. Jag tycker att han såg trevlig ut. Det verkade som att det var lite docka på vissa ställen. Att de inte hade kört all out CG.
Effekten var väldigt, väldigt lik den i första Ghostbusters i alla fall.
Mm. Då är det ju en män... Alltså, Slimer är väl typ gigantisk när de har filmat honom. Alltså att det är typ en människa som... Sen har gjort han mindre, tror jag.
Ja, så kan det vara.
Mm. Ju mer man vet, Erik. Ju mer man vet. Jag tycker att han är rolig.
Det finns inte så hemskt mycket mer att säga om...
Han är en typ av spöke som känns praktisk och lite lökig.
Uh-huh.
På ett trevligt sätt för en spökkomedi som egentligen handlar om att de ska dra lite snuskskämt och lite farliga skämt. Och lite dratta på ändan skämt och lite så här. För jag menar, det passar den där SNL-grejen.
Lite obekvämt var det att se den här med min dotter när de går in i det här mässingrummet hos hans mormor och de drar alla de här sexskämten.
Jag tänkte på det, och jag tänkte på då de satt bakom mig med den här 7-åriga gossen.
Ja, ja, det var
att, ja, det så behövs.
Jag hade klarat mig utan dem. De var inte så roliga heller.
Nej, det var som att det inte riktigt behövdes.
Jag frågade min dotter vad hon tyckte var bäst med den. Och det var att den var rolig, men aldrig så rolig att det kom i vägen för det som var spännande.
Ja, men den höll väl ändå den balansen rätt bra. Jag tyckte hela det här... Jag tycker att nystandet i mysteriet var rätt trevligt.
Mm.
Jag var rätt trött i slutet när de höll på att bråka med det där ismonstret i brandstationen. Men hela vägen dit så där, när de knackade lite dörr och de gick till biblioteket och Dan Aykroyd fick mycket spelrum, tyckte jag var rätt bra.
Han är inte i jättebra form, Dan Aykroyd här. Han kanske aldrig har varit det.
Jag tycker han känns rätt sympatisk.
Han känns sympatisk, men det är som att kanske så att när Dan Aykroyd slutade med kokain så blev det väldigt tydligt vilken medioker skådespelare han var.
Okej, här kommer en quizfråga. Svarar du rätt så får du välja nästa film. Vem blev lämnad av sin flickvän för Dan Aykroyd på 80-talet? Och det är den personen som Dan Aykroyd tror jag fortfarande är gift med. Vem?
Steve Martin.
Nej. Paul Stanley i rockbandet Kiss. Ja. Och varför, jag, du vet om att jag har så här biobiljetter jag måste bli av med. Varför när du går på bio med din dotter frågar du inte mig om biobiljetter?
Jag glömmer bort sånt. Ja. Jag har kvar en punkt nummer 10. Och den är heller inte speciellt bra. Men i och med att jag såg den med min dotter då, så här, var det ändå det som blev det bästa med Ghostbusters Frozen Empire var ändå slutet. När de besegrar skurken och de kommer ut på gatan och folket applåderar. För då ställde sig hon upp och applåderade också.
Ja, din dotter.
Ja, lite då, kort. Sen blev hon med. Nej, men hon kom på. Vi satt längst bak. Ja. Det var ändå, alltså, herregud. Även om vi hade suttit i mitten. Det var fanns ingen.
Nej, det var ingen i salongen då.
Det var 8 personer i största salongen. Ja. 180 platser.
Någon hade ropat, sätt dig ner.
Vilket gjorde att jag sveptes med lite mer i den här Hollywood påklistrade euforiska känslan. Den funkar då, men det kommer ju bara att fungera vid det här tillfället just för att jag såg det med henne.
Ja.
Och det är ju ganska billigt, men inte heller helt utan effekt att låta folk stå och applådera när någon gör någonting. Det är som när de ska fria på en restaurang eller kärleksförklaringen i slutet på en romcom när han ber om ursäkt och står där regnblöt, står John Cusack där och förklarar att han ju älskar henne och att folk som är i närheten bara applåderar, för det är ju det publiken ska göra.
Det är väl lite Ghostbusters, alltså Spindelmannen, som har den där relationen till New York och bor, att de kan vara hatade en stund för att de är väldigt, väldigt älskade i en annan.
Jag tänkte på det, att det är som att de återfår folkets förtroende när de gör det här i slutet. Ett, jag upplevde aldrig att de hade tappat det.
Nej.
Två, det var ingen som såg att de gjorde någonting, för de var instängda i deras brandstation hela tiden. Det är bara någon som ropar det när de kommer ut. Om det är typ Winston Sedmore. Hallå New York! Det är tack vare de här som vi inte är frusna längre. Jaha! Och så får rungande applåder. Varför kom ens folk dit?
Snön försvann ju och den där klyschiga energipelaren upp i himlen, som också var hämtad från någon Emmerich-film typ. Eller typ alla Marvel-filmer.
Men är inte det i en Ghostbusters-film också? Är inte det?
Ja, det är väl med säkert första. Jag tror det är med första.
Ja.
Men lite klyschig. Jag märkte där, tyckte mig säga att en statist, en ung flicka, tittade in i kameran.
Aj, aj, aj.
Och jag såg en lite större man, var lite så här statistiskt överdrivet, hoppig och klappig.
Ja. Men alltid ska det gå att regna på dem parad.
Ja, men det är ju är applåderandet ett halvfullt glas eller ett halvtomt glas. Men det är väl kul, men det är ju lite som då om vi återgår till den sista resan, att jag hade upplevt att jag skrattade och grät, och ibland har man ju sådana biupplevelser, och det beror inte så mycket på kanske hur bra filmen är. Upplevelsen kan vara lite frånkopplad filmen.
Jo, punkt nummer 10 får väl någonstans representera det. Satt du och hoppades att det skulle komma en scen under eftertexterna där Viggo kom klampande.
Det, såg du scenen efter texten?
Ja, men när de körde iväg en långtradare.
Ja.
Jo.
Jag trodde det att de skulle. Det där var ju mig vetligen bara en rolig scen.
Ja, den gav ingenting. Jag trodde de skulle. I och med att de har släppt ut alla spöken är ju det vi vet.
Ja. Jag trodde att den lastbilen skulle vara typ att den skulle köra typ antikviteter eller någonting. Och att tavlan skulle. Jag hade en tanke om så här, okej, hur löser vi så att tavlan kommer in i den här scenen på den här bensinmacken? Så
jag satt också och tänkte det. Men lite skönt att man slapp det, för det hade varit lite väl. Ja. Och sen är det väl, kommer väl aldrig att hända. En skådespelare är väl så jävla förbannad på hela Ghostbusters.
Och, ja,
han blev ju dubbad.
Aha. Men det blev även flickan i Låt den rätta komma in.
Ja, hon kanske visste om det å andra sidan. Han gick på premiären och kände inte igen sin egen röst. Så jag tror aldrig att han skulle låna ut sitt anlete till den.
Nej, men det är också att 40 år senare och alla skådespelare behöver pengar. Men det jag vill säga är att en sak jag tyckte var lite kul med filmen var de här små marshmallow-figurerna.
Jag hatade dem i första.
Nej, får jag bara säga, jag tycker inte det var så roligt när de dök upp här. Men jag tycker det hade varit kul om de genom scenen hade fått fungera lite som, du vet, Pesson och Findus.
Ja, den det, författaren, de små
varelserna. Ja, små varelser som han ritar lite här och var bara i bakgrunden. Det var kul om de bara, jag tycker det var lite kul om de bara ploppade upp någonstans första gången. Att, men sen var det lite som att de kanske var med lite för mycket. Men jag tycker det var en kul, det hade varit en rolig idé om de bara, att de blev aldrig riktigt av med dem. Så att ibland skulle de bara kunna sitta i bakgrunden eller bara dyka upp lite. Lite som typ, ja, som han, heter han Scratch i Ice Age. Eller, de behövde inte ha med storyn att göra, utan de kunde bara liksom.
De här dozers i fragglarna.
Ja, kanske.
Jag hatade de där figurerna när de var med i Afterlife.
Ja.
Men det blev en liten revansch faktiskt här.
Ja, men det är bra.
De fungerade bättre här.
De ser ju väldigt digitala ut, men just det där att de bara kan, du vet, med blink if you miss it, du vet, såg du alla 5 marshmallow-figurer i filmen, lite den grejen. Det är väldigt kul.
Och att han säger någonting, bara, jag tror de förökar sig. Det är lite äckligt.
Ja, jag tyckte den här filmen inte var jättebra.
Nej.
Men det var ändå något lite stabilt i den som gjorde att, oj, den har någonting som man inte riktigt får i Marvel-filmer längre. Det var ju väldigt mycket en löpande bandfilm, men det var ändå ett lagom stabilt bygge.
Ja, någonting sånt. Jag kan inte säga att jag tycker att den var sämre än Afterlife.
Nej. Jag minns inte vad jag tyckte om
den. De förtjänar varann.
Ja, men det är kul att vi pratar om en ny film och allting. Det var någonting som jag skulle säga som avslut på den här filmen. Men jag minns inte vad det är. Så det spelar absolut ingen roll. Vart kommer du ifrån när du inte är med i Tittar och snackar?
Ja, som du redan nämnt så finns det då en podd som heter Vacancy där jag och Magnus pratar alldeles för lite om det senaste på bio enligt dig. Men vanligtvis skräckfilm från Polen då tydligen.
Polen med omnejd. Så länge det är typ italienskt eller någonstans öststatligt så är det... Då är det något för Vacancy.
Från 70 eller tidigare.
Ja, men det är en okej podd. Den här är också okej. Och den finns där poddar finns. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på ett avsnitt av Ghostbusters Empire of Snow. Eller vad heter den? Jag kan säga så här. Jag har inte varit på hugget under avsnittet. Det här är inte ett av de bättre avsnitten. Men det spelar ingen roll. Det var kul att prata om en ny film. Bla bla bla. Vi får se vad det blir i nästa avsnitt.
Som vanligt är det en överraskning.